För några veckor sedan, den 1 juli, så öppnade Lars Gårdhagen en butik i Höganäs. Specialiserad på linnekläder, framförallt för män. Att det blev just i Höganäs berodde bland annat på att han sedan många år tillbaka har ögonsjukdomen RP och inte ville bo i en stor stad. Passionen för linne handlar om ett intresse för klädernas historia och den tid då linnekostymer var vanligt. Men vi börjar med att låta månadens ansikte i juli, alltså Lars Gårdhagen, visa en vägghylla med passande skor till en linnekostym.
Såna här skor till exempel. Okay.
Det är ett par svartvita skor som du visar.
Ja.
Som är lite spetsiga.
Ja, lite gangsterskor kan man säga nästan. Det var också många som härledade till dansskor. Nalen på 20-30-talet. I Stockholm så dansar man med de här svartvita. De kallas spectators på engelska.
För att man ska titta på dem eller?
Jag tror det, att man sticker ut. Man vill synas lite extra kanske. Det var mer vanligt förr, men det är ganska populärt fortfarande. För de som vågar, de som är lite estradörer kanske vågar ta på sig på sådana.
Är du själv en estradör?
Ja, det är jag. Inte alltid, men de flesta dagarna.
Och hur uttrycker du det?
Ja, då klär jag mig i mina linnekläder och skor och hattar och mina skjortor. Jag kan ofta ha färgglada skjortor på mig. Färgglada skor, färgglada strumpor.
Om du skulle beskriva hur du klär dig idag?
Idag har jag en... Man kan säga som att det är en linnekostym. Det är en naturfärgad linnebyxa och naturfärgad linne kavajjacka. Och den jackan kommer från Venezuela och heter Liki Liki. Det är gjort efter en gammal uniformsjacka egentligen. Räknas som frack i Venezuela, men då ska man knäppa den hela vägen upp. Jag har den öppen oftast som nu. Och sen har jag en linneskjorta, smalrandig, blåvitrandig under. Så idag är jag ganska diskret enligt mig själv.
Men man skulle ändå lägga märke till det om du kom gående på gatan,
ja, det gör man,
tror jag.
Jo, men det gör man ju. Det är klart att man sticker ut. Det tror jag att man sticker inte ut, tror jag, på något provocerande sätt. Utan det är mer kanske att alla har en ganska romantisk bild av det här med linnekostym. Och det mesta man möter är ju leenden.
Och sen har du en hatt på huvudet.
Sen har jag en hatt som är handgjord i Ecuador. Och det har jag jobbat med i 20 år styvt. Och då har jag åkt runt i hela Ecuador och letat upp. Var görs den bästa hatten och var görs den sämsta hatten?
Och det är en speciell typ av hatt också?
Ja, den kallas Panama-hatt, men det är felaktigt egentligen. Den blev populär genom att de som grävde Panama-kanalen hade sådana hattar på sig som solskydd. Och så kom hela guldruschen och alla dignitärer igenom vid Panama-kanalens bygge också. Och tyckte att de där hattarna var ju snyggare än de här åsnefrukostarna vi hade i Europa då, som var halmhattar. Så då började man att köpa in sådana och blocka dem, forma dem till hattar som europeer har. Och nu börjar folk köpa hatt för att skydda sig mot solen. För det är ju ursprungligen varför man hade den här typen av hatt.
Och det var dina kläder. Men om du skulle beskriva ditt utseende, hur ser det ut?
Jag tror att jag ser ganska alldaglig ut. Jag har ganska lång hår, för nu har jag inte hunnit klippa mig. Men det är blondaktigt. Jag är 1,79 lång. Ganska typisk svensk skulle jag säga själv. Ganska brett vid käkpartiet och jag har lite grå, blå, gröna ögon blandat. Och sen är jag normalbyggd. When the world is cold, I will feel a glow just thinking of you. Det är fredagsstil. Så det ska ju gå lite i den stilen också.
Det är en romantisk miljö man kommer in i när man besöker butiken. I taket hänger kristallkronor och på väggarna sitter stora fotografier av herrar uppklädda i linnekläder i olika somriga miljöer. På galgarna hänger linnekläder i olika färger och utformning. Och när det är musik i affären, då kan det till exempel vara Fred Astaire som kunderna får lyssna till. Lars Gårdhagen, han har bott på många platser i sitt liv. Men linne och kläder, det har han jobbat med ända sedan han var 19 år. Och det fascinerar fortfarande.
Och sen den här eran, om man säger Belle Époque eller om tidigt 1900-tal, slutet av 1800-talet till och med, var en väldigt vacker tid tycker jag, som man klädde sig, man klädde upp sig. Sen kanske det inte var så glamoröst liv, det kan man, om man var välbeställd så var det säkert bra, men var man inte det, och det var ju inte de flesta. Men om man nu ska tänka den romantiska sidan så var det ju väldigt snygga kläder och det verkade vara en trevlig tid för de som hade tillräckligt i varje fall.
Om du skulle ta fram ett plagg här som du själv tycker mycket om.
Ja, vi kan nästan gå bort till det stora skyltdockor här som du ser. Ursprunget till alltihopa är ju egentligen den här kostymen. Och det är en tredelad kostym då. Kavaj, väst och byxa. Och den här har två knappar i kavajen. Och lite formad, rundformad fram till i framstycket. Och den här är typisk tidigt 1900-tal. Kavajens original kavaj tillhörde Pauli Bergström som startade varuhuset Pub på Hötorget en gång i tiden. Och västen tillhörde Christian Krog som var en skagenmålare. Och även byxan tillhörde Christian Krog. Men den är omgjord ganska mycket. Den har vi dragit ner i livet. Jag tror inte folk är riktigt inne än på att få upp så högt som byxorna var på den tiden. Den gick ju långt ovanför naveln. Kanske under bröstkorgen precis slutade byxan. Så att jag har gjort om mönstren så att det ska passa en man av idag. Vi har blivit mycket större över bröstkorg, armar, biceps. De hade mycket bål men de hade oftast en insjunken bröstkorg. Jag vet inte om det berodde på mycket TBC eller något. De var helt annorlunda i kropparna och mycket mindre än vad vi är idag.
Så de här kläderna som du har här, olika modellerna, de får ni fram via historiska kläder?
Ja, precis. Det är ju mitt stora intresse att leta upp kanske nya modeller. Och när jag hittar något som jag tycker är riktigt bra, då kanske jag börjar producera det. För det är en lång process att producera. Det tar ofta, jag håller på med en ny modell nu och det har tagit ett år redan. Den kommer nog inte i produktion förrän nästa år.
Så vad gör man när man tar fram en ny modell?
Ja, man börjar ju titta på originalet och sen så börjar man skapa ett mönster. Och så kanske man tittar om det finns något liknande. Och sen börjar man titta vilka kvaliteter man skulle kunna sy i. För det finns ju många olika linnekvaliteter. Det finns ju allt från säckväv till väldigt, väldigt fin damast. Jag räknar med minst 2 år för att ta fram en ny modell. För mig. Men du kan ju tänka dig H&M och de som jobbar kanske att ta fram en ny modell på en vecka. Det är lite snabbare, men de jobbar på ett annat sätt. De har ju fler anställda också. Tidigare hade jag en mentor som jobbade på SVT som hette Sven Rex, som var väldigt duktig. Och sen har jag haft hjälp av olika ateljésömmerskor som har hjälpt mig med, och även skräddare då.
Men du har en synnedsättning. Hur har den påverkat möjligheten att göra olika saker i den här processen?
Ja, det har ju förändrats mycket genom åren och nu har jag ju levt med den här ögonsjukdomen i 21 år. Retinitis pigmentosa. Jag har ju tack och lov fått behålla mycket synröster i varje fall. Men det har fallit av och jag har ju tappat mycket färgseende. Jag har också tappat mycket i fokus tycker jag sista tiden. Och det försvårar arbetet mycket. Ja, jag fortsätter så länge det går i varje fall. Får vi se. Man får ju ta hjälp då istället.
Men sen sa du att det är skillnad på kvaliteten och sådär. Och hur har det påverkats på något sätt när du har fått sämre syn att hitta bra kvalitet eller hitta vad som
Nej,
är bra och dåligt?
Nej, det är det minsta problemet för där sitter i fingrarna nästan mer än i synen. Där känner jag mycket på tyget vad det har för struktur och hur tungt det är och vad det har för täthet. Det kan man nästan känna bättre än se faktiskt. Så det är väl yrkeskunskapen som finns sedan 33 år.
Har den blivit bättre i och med att du har fått sämre syn?
Kanske känslan tycker jag nog har blivit bättre, att man känner mer på tyget. Det som är problemet är ju att välja färger sen då kanske, men själva kvaliteten tror jag att jag klarar nästan bättre idag. Så det.
Kan du visa mig? Alltså bara skillnaden på två olika linnetyger.
Dels har du ju skjorttygerna, de väger ju bara 130 gram per meter. Om du känner på ett sånt tyg så är det väldigt tungt. Och känner det på kavajtyget så det är lite grövre. Och det kan man knappt tro att det är samma.
Nej, det känns riktigt grovt.
Mm. Väldigt tätt Tätt. Det här är typiskt som man använde till kostym förr i tiden. Då jobbar man med gramvikter på 300 gram och uppåt. Den här väger 290.
Och skjortan, vad väger den?
130 gram. Så den är mycket lättare då. Och linet var väldigt vanligt här uppåt i våra trakter. Det var ju bomullen som var ovanlig tills den kom på 1800-talet någon gång.
Men att du flyttade hit, hur kommer det sig?
Ja, jag sökte ju en ny plats då, för vi har jobbat med ett projekt. Och så har jag periodvis rest till Venezuela och jobbat med ett projekt på Isla Margarita, som är första ön i Karibien. Då skulle jag bygga en butik och en skola och skulle försöka hjälpa barn med funktionsnedsättningar, var min tanke då. Men det var nästan hopplöst tyvärr, i dagsläget i varje fall. Det var för mycket korruption och det var för svårt att få tillstånd och sånt. Därav tänkte jag att nu får jag flytta hem till Sverige permanent. Då blev det Höganäs efter att ha vägt det mot andra kommuner. Men Höganäs var garanterat den som var trevligast, som svarade upp och men det fixar vi. Och vad trevligt, vilken rolig idé och välkommen. Och bra skolor, det kollade jag upp också för mina barn då.
Du har barn också?
Jag har ett barn på 9 år och ett på 15 år. Och sen har jag en äldre son, men han är 25 så han går inte att räkna som barn längre.
Att det blev Höganäs, det hade också på något sätt med din synnedsättning att göra?
Ja, det har det, för att jag vill inte bo i stora städer. Jag tycker bättre om en liten mindre stad där man logistiskt sett kan klara sig bättre. Jag klarar mig ganska bra med mina synrester inom kända miljöer. Och då har jag tanken att jag inte ska behöva ha bil. Ska kunna gå, mina döttrar ska kunna gå till skolan, komma hit och gå hem. Så jag bor bara 100 meter härifrån. Man skapar ju en egen liten värld någonstans. Och sen kan man ju ge sig ut i den stora världen då och då med assistans. Jag reser ju mycket med assistans, för jag reser fortfarande i produktionsresor och sånt. Men jag måste ju alltid ha assistans.
Men du sa tidigare att du ville bygga upp någonting för barn med funktionsnedsättning i Venezuela. Hur kommer det sig att du vill göra det?
Min fru är från Venezuela. Och vi har ju rest dit under 11 år som jag har känt henne. Och man har ju märkt att det finns mycket fattigdom. Och det finns många barn som inte får den möjligheten. Och då tänker jag att synskada och sånt, det finns ju inte den typen av hjälpmedel. Man får inte den typen av stöd. Så idén var ju inte något storskaligt, men att börja någonstans. För jag vet ju att det finns mycket hjälpmedel som kanske blir för gamla här, som man kanske till och med kan skänka. Jag tror det i varje fall, att det finns massor sånt som kan. Det tänkte jag jobba med i sådana fall, och även ta ner pedagoger. Men allting skulle ju vara ideellt. Ingen skulle få tjäna pengar på det här, utan det skulle gå in i verksamheten alltihopa. I början var det väldigt positivt med politikerna, men sen tyckte jag att det avtog och sen blev det val och sen blev det nya politiker. Och det är ett svårt land byråkratiskt att arbeta i. Det är väl mest det som har rört till det. Men vi har mark som vi har på plats, så att det kan bli i framtiden i varje fall. Men det får ändra sig regimen då i sådana fall.
Hur kändes det att lägga ner den här tanken som du hade och jobbade för?
Nej, det var svårt. Det tyckte man var jobbigt. Men det är ju inte sista ordet sagt ännu.
Du hoppas fortfarande?
Ja, jag tror det. När det vänder där borta så tror jag att man kan lösa det på något sätt. Och få ett samarbete kanske också. Att man kan få synskada och åka till den ön. Förr gick det ju direktflyg till Isla Margarita. Det är en fantastisk ö. Oexploaterad, och man skulle mycket väl kunna ordna resor för synskadade och komma dit också. Det är väldigt mycket dofter, lukter, sinnesintryck som är helt fantastiska jämfört med här.
Vad betyder det att resa för dig?
Väldigt mycket. Det har alltid varit jag är nog mer som en ren än en människa. Jag gillar att resa. Man behöver ju inte flacka runt på så många ställen. Man reser till en plats och sen kan man få väldigt mycket intryck bara av att vara där. Sitta still till och med, så kan man lyssna på ljud och uppleva saker som man inte gjorde förut när man sprang på allting. Jag fick ju den här synnedsättningen ganska starkt då efter 2001, men sen har det stabiliserat sig tycker jag. Det började med att jag åkte in i en tunnel och det blev svart i 5 sekunder, så i 100 km i timmen. så var det ganska jobbigt. Och det var anledningen till att jag gick till ögonläkaren. Och i samma veva fick jag in en kirskena i ögat, för jag satte upp en gardinstång. Och då fick jag åka upp till akuten på Södersjukhuset. Så det gick två. Parallellt så gjorde de en diagnos och jag fick samma på båda. Så att det var RP. Och det är på min mors sida. Det kommer från min mamma.
Var du lite förberedd på det i och med att det fanns i släkten?
Vi visste inte det. Det fanns ju att troligtvis hade mormor det, men alltså, hon såg sämre och sämre. Men mödrarna kan ju också bära på det utan att utveckla det så starkt. Så jag var inte förberedd. Det var en ganska stor chock. Så då hade jag vid den tiden 5 butiker i Stockholm som sålde linnetyger och linnekläder och linnedukar och linne, allt i lin. Och jag hade ju planer på att göra den till en kedja. Men i och med att det där kom så la jag allt på is och sålde av allt och flyttade till Söderköping. Och där bodde jag vid kanalen i 15 år och drev ett litet pensionat. Och sen hade jag en liten annexbutik. Och då föddes det här kanaljen, namnet då.
Men Söderköpingen, det låter ju också som liksom linnekostym och hatt passar in väldigt bra
ja,
där.
Ja, det gjorde det. Det är ju Madickens hemmastad. Alla stadsmiljöer i Madicken-filmerna är inspelade där. Och det är låga hus, trähus, det är kullerstensgator. Ja, det är väldigt romantiskt och vackert. Och där passar det ju perfekt in också. Men ja, sen blev det lite för mycket med alltihopa. Det var både restaurang, hotell och butik. Så vi sålde det och så flyttade vi till Strömstad en period.
Hur länge kommer du stanna i Höganäs nu? Det låter som om du har ett driv att flytta runt lite.
Ja, men jag tror att jag ska försöka lugna ner mig lite. Jag har ju blivit lite äldre också, så att jag tycker att det, med tanke på det och med tanke på synen så räcker det nog att man kan ha det här som sin bas garanterat. Och så får det bli lite kortare resor till Venezuela. Sen är ju produktionsresor i Europa, där vi producerar ju allt i Portugal och Italien.
När det gäller framtiden och din syn, hur tänker du då? Vet du något om vad som kommer att hända eller så?
Nej, det vet jag ju inte. Man fick ju i stort sett bara med sig när man gick därifrån första gången att ja, har du tur får du ha synrester kvar, har du otur blir du blind. Och det är ju med de premisserna jag har levt och vi får ju se vart det landar. Men än så länge har det ju hållit i sig lite grann så jag kan fortsätta i alla fall. Men jag behöver ju mer och mer hjälp, det gör jag. Och det är inte så lätt alla gånger. Jag går ju med markeringskäpp också för att folk ska nu se att jag har ett problem. Så att de förstår det. Det är ju lite kanske att det inte går hand i hand med att man håller på med kläder och design. För det tycker de, hur kan han? Men det är så många år som jag har jobbat med det. Så att mycket är ju något som sitter i fingrarna och mentalt vet man hur det går till och mycket är datorer idag. Det ska in mera mått i datorerna och så kommer det ut ett mönster.
Och hur mycket ser du nu?
Ja, det är svårt att säga. Liksom hjärnan ger ju en bild som ser rätt hyfsad ut. Men det är ju väldigt begränsat, märker man när man rör sig. För det kan ju komma stolpar och det kommer gropar. Och det ser inte jag. Jag kan gå in i staket och dörrar och hitta dörrhandtag kan ju vara hopplöst. Jag kan inte läsa skyltar, jag kan inte åka kommunalt, jag kan inte göra något sånt. Det går inte längre. På natten är jag ju i stort sett blind.
När det gäller linnet, att du tycker så mycket om linnet, kommer du ihåg något tillfälle som gjorde att där kom den här idén och där fick jag det här stora intresset?
Men jag var väldigt filmintresserad som ung. Jag tittade mycket på gamla filmer och kostymdraman och tyckte om den biten väldigt mycket. Jag tror att det är den som har legat och grott hela tiden. För att sen finns det en kärlek till linet i sig. De går ju hand i hand. Kanske finns någonting från barnsdomen när mormor kallmanglade lakan och dukar. Det kan det finnas. För det var väldigt sköna saker att ta på. En duk, nymanglad linneduk, är fantastisk. Den är nästan kall när man tar på den. Likaså lakan, kallmanglad. Om du lägger handen på ett sånt lakan, fast det är varmt i rummet, så känns det nästan kallt. Och det är häftigt.
Och hatten som sitter hela tiden på ditt huvud, lyfter du på den för någon?
Ja, det är ju svårt när man är synskadad att veta vem man ska lyfta. Då får man ju lyfta hela tiden. Så att nej, det gör jag inte så ofta. Men ibland när jag ser någon med hatt så kan jag liksom ta i som att jag ska lyfta på den. Och bocka lite. Det kan man göra. det tycker jag är synd att man har tappat med synskadan, att man inte kan se folk, att man inte ser i ögonen och så. Att man, förr kunde man ju få det här spelet som svenskar använder väldigt mycket. I Latinamerika är det inte riktigt samma sak. Där är det mycket mer gestikulerande och språk. I Venezuela upplever jag inte att det är på samma sätt riktigt. Men är man kär så är man riktigt kär och beskriver det med ord och handling. Och man går ut och sjunger. Och man, medan vi är mycket mer lågmälta och kanske tittar då. Får man en mötande blick så kan det ju bli någonting då kanske där man tänker.
Så att träffa kärleken i Venezuela, det är att rekommendera för andra med synnedsättning.
Jag vet inte, nu träffar jag min fru i Italien. För jag hittade inte vägen till syfabriken. Så det var också en historia. Och det blev en lunch och sen blev det två luncher och sen blev det en middag. Och sen var det fast.
Heaven, I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven. And the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together dancing cheek to cheek.
Det sa Lars Gårdhagen, som alltså var månadens ansikte i juli och som sedan några veckor tillbaka driver butiken Kanaljen i Höganäs. Reportaget var gjort av Åsa Kjellman Erisi.